Du lyssnar på Vita änglar, den andra delen i serien om Katinkas döttrar av Annike Övergård, inläst av mig, Kajsa Linderholm. 1. Christiania, november 1888. Andrine drog till sig kniven. Den gled ur slidan utan att Mården märkte det. Tyngden av hans kropp pressade henne mot skrivbordet, medan ena handen höll ett hårt grepp om nacken. Med den andra fumlade han mellan hennes ben. Hon ville sparka honom, men lyckades inte. Hans tunga andedräkt luktade rutten kol. Andrine kände att hon inte hade styrkan att ta sig loss. När hon försökte vrida sig tryckte han henne bara ännu hårdare mot bordsskivan. Rädd och nära gråten orkade hon inte stå emot. Men handen som höll om knivskaftet var fri. Hon kramade det så hårt att knogarna vitnade. Han får inte. Hon vred sig runt med all sin kraft. Det var som om någon annan styrde hennes hand när hon svingade kniven mot Mården och högg. Den träffade något mjukt som gav efter. Han skrek till av både chock och smärta. Handen som tryckte ner henne mot skrivbordet gav efter så mycket att hon lyckades komma loss. Hjärtat slog hårt när hon gled åt sidan och snabbt frigjorde sig från honom. Han försökte resa sig och stapplade ett steg framåt, men snubblade på de neddragna byxorna och föll omkull med ett stön. Andrine backade undan och släppte kniven som föll till golvet. Hon stirrade förskräckt på honom och försökte skyla sig. Mården låg med huvudet vänt åt sidan. Blicken var märkligt tom. Han rörde sig inte, förutom små skälvningar som gick genom kroppen. En liten pöl av blod spred sig under magen. Jag har dödat honom, tänkte hon lamslagen. Jag har tagit livet av Mården. Nu hamnar jag i fängelse och måste sitta där resten av livet. Vad kommer mor att säga? Mården försökte röra sig, men så blev han helt stilla och låg orörlig medan blodpölen långsamt växte. Andrine stod som förstenad. Vad i hela friden skulle hon göra? Var han redan död? Eller kunde han fortfarande räddas? Borde hon försöka kalla på hjälp? Darrande drog hon efter andan, oförmögen att tänka. Huvudet kändes som om det var fyllt av tung, våt ull. Med fingrar som inte riktigt ville lyda fick hon ordning på underkläderna. Hon famlade efter klänningen, den hon ärvt efter sin ordentliga och perfekta syster, hon som alltid gjorde allt rätt. Vad skulle Ida gjort om hon var i hennes situation? Men systern skulle aldrig ha försatt sig i en sån knipa. Snälla, pimpernetta Ida, som fått den rika fröken från stadens västra delar som bästa väninna. Hon som gett Ida en dyrbar, fin klänning så att Andrine kunde ärva den gamla. Andrine fick på sig klänningen som tack och lov var hel och kastade en sista blick på Mården. Han låg fortfarande orörlig, med den vita rumpan bar, medan blodpölen från magen långsamt bredde ut sig. Nyckeln, var fanns den? Han hade den nog på sig. Tvekande, med illamåendet brännande i halsen, kände hon efter i hans högra byxficka. Och där låg den faktiskt. Fingrarna ville knappt lyda, men hon lyckades låsa upp dörren. Sen stormade hon ut och sprang hela vägen hem till kampen. Det var först när hon greppade dörrhandtaget hemma som hon stannade. Hjärtat satt i halsgropen och hon andades tungt. Skulle hon berätta vad som hänt? Vad skulle mor säga? Och Johannes. Och om Sondre fick veta det, skulle han inte berätta det för andra? För kamrater som berättade det vidare så att polisen till slut fick reda på det. Då skulle de komma och knacka på dörren, arrestera henne och sätta henne i fängelse. Nej, hon kunde inte berätta vad som hänt. Inte ens för mor. Inte för någon. Hon stod en liten stund med handen på dörrhandtaget och hämtade andan innan hon gick in. Så sen du blev, sa mor när hon kom in i köket, där både Sondre och Johannes satt vid bordet, medan mor höll på att ordna kvällsmat. Jag stannade och pratade med Margit.